Okej, 3, 2, 1. Fan också.
Jag slog, jag klappade på ett.
Måste vi göra om det?
Okej. Okay. Ja. Gör vi om det. 3, 2, 1. Yes, Kick and Rush är tillbaka. Sportexpressens podd om Premier League med mig, Joakim Lidström, här i studion, Pontus Weinemo.
Tack.
Och på länk från, vad är det, skidskytte-VM du är på, Petter?
Nej, det är Ski Tour 2020.
Ski Tour
2020. Det är längdskidor.
Var, är det, var, var någonstans är du?
Just nu befinner jag mig i Östersund och ska under eftermiddagen åka till Åre.
Stort.
Ja, ja det är ju... Det är ju mörkt att Noah Bachner åker till England och följer Brentford och Shrewsbury samtidigt som, ja, Petter får åka till Åre.
Jag som trodde att du var nere på något roligare längre ner i Europa, så är det bara i Åre.
Nej, 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 det är bara... Jag har i och för sig aldrig varit i republiken Jämtland tidigare, och jag ska ju faktiskt få lov att åka över gränsen till Norge, så att det är, oj, ju, ja, det är mycket som händer, som ni hör.
Internationellt och häftigt.
Man kan ju nästan tro att du flyr för efter Citys ban, Champions League ban.
Ja,
det är därför du...
ibland så, så vill liksom kosmos bara saker. Planeterna står på rad. Och lyckligtvis är det så för mig. Jag befinner mig faktiskt, jag sitter faktiskt och tittar på Jämtkraft Arena nu. Och med tanke på Östersunds påstådda fusk så finns det ju någon slags ödets ironi här.
Onekligen. Vi kommer att prata mer om Manchester City, ska sägas, ganska mycket sannolikt senare. Men vi börjar någon helt annanstans. Vi kan börja med att bara säga att Sebastian Mattsson soundboard givetvis finns kvar, och vi kan fråga vad han exempelvis tycker om Jämtland.
Totala dårar.
Ja, får se vad som händer där. I alla fall ikväll så kommer Chelsea ta emot Manchester United på Stamford Bridge. Och det är också en grej som vi kanske kommer att prata mer om, inte senare idag, kanske imorgon.
Imorgon låter ju rimligt.
Låter rimligt.
Alltså, vi ska ha ett extra insatt avsnitt imorgon.
Bara om den matchen. Alltså, vi får se vad som händer. Det är en cliffhanger, ska jag säga.
Men jag säger innan... så här. Med tanke på Kick and Rush historia ska man ju aldrig lova ett extra kick innan det är släppt.
Ja, det är korrekt.
Två avsnitt på en vecka. Ja.
Ja, nej, men ambitionen är att det ska bli ett riktigt spännande avsnitt imorgon.
Ja, vi hoppas det. Men kort innan vi går, vad som händer i helgen, vad tror ni om matchen ikväll?
Jag tror att Chelsea är bättre. Bruno Fernandes värvningen till trots så håller jag Chelsea snäppet högre.
Ja, det här kommer ju förmodligen släppas när matchen spelats. Så jag säger att ja, det var ju klassiskt att Chelsea trycker på med Manchester United kontrar in 2-1, och Ole får lite mer luft under vingarna, vilket ju är positivt för alla förutom Manchester United.
Och jag säger grattis till Chelsea till 3-0, det var snyggt. Ja. Ja, men i alla fall i helgen så ska sägas att Leicester fick 0-0 borta mot Wolves. Arsenal vann 4-0 mot Newcastle. Spurs 3-2 borta mot Villa. Southampton förlorade med 1-2 mot Burnley. Och Liverpool lyckades till slut vinna med ett enda mål mot Norwich på bortaplan. Någon som såg Liverpool-matchen?
Ja, det får man väl säga att jag gjorde.
Vad tyckte du om den?
Nej, det var ju bedrövligt.
Det får man väl säga.
Ja, nej, men det är ju som att, ja, det var någon som andades i morse. Ja, det gjorde jag.
Jag missade nämligen själv. Så, jag var lite ointresserad just av den matchen, just där och då.
Jaha, ja, det var jag absolut inte. Jag var jätteintresserad. Men det var ju en bedrövlig match på alla sätt och vis. Men jag var aldrig nervös för att det inte skulle bli en seger.
Du har slutat vara nervös, helt enkelt.
Ja, det är ju, man vet att förr eller senare så kommer Mané eller Salah eller någon trycka in en boll. Det bara är så.
Jag följde den via Guardians push-system och noterade, ja, där kom målet. Lite så kände jag faktiskt. Ja.
Är det framtidens fotboll? Att det är så man konsumerar det?
Via Guardians push-system, det är korrekt.
Ja, exakt.
Det är lite så det fungerar för mig också. Att jag följer egentligen ingen fotboll, utan jag följer bara The Guardian. Jag är The Guardian-supporter.
Ja, det är lite så jag också känner. The Guardian, sen så går man in och kollar på Twitter och ser vad folk skriver om matchen.
Ja, exakt. Sen är man nöjd.
Sen är man nöjd.
Då får man ta oss med här in i Kick.
Sen kan man kolla på målet efteråt på något sätt.
Exakt. För den moderna fotbollen så är vi i Kick and Rush.
Men det som kanske står ut ifrån den här omgången är ju att det gick oväntat komfortabelt upp, eller för Arsenal helt enkelt, mot Newcastle med 4-0. Och enligt rykten 72 miljoner pund värda PP levererade, äntligen, menade vissa.
Ja, det var väl en supermatch av Pepe. Ja, det var väl på tiden.
Ja, det var på tiden, verkligen.
Ja, alltså han har haft det tufft, men inte heller fått förtroendet. Sådär. Men ja, nu visar han ju ändå enorma kvaliteter. Det är ju stor anledning till att Arsenal lyckas göra de mål de gör.
Mm. Får man ändå säga så är det ju alltid, sen så är det ju alltid så att när någon kommer in för den sortens pengar så finns det ju ett, det blir ju automatiskt ett krav att de måste leverera på skyhög nivå direkt. Och det är väl ju
inte, alltså det kan man ju också tycka, eller hur? Eller?
Ja, men jag skulle komma till det att det är ju någon mån rätt. Samtidigt så det är inte helt orimligt också att anse att vi kanske ska göra en riktig utvärdering efter en inkörningsperiod. Alltså de flesta spelare behöver ju akklimatisera sig till ett nytt lag. Han kom dessutom till ett extremt ofungerande Arsenal. Och tillsammans med resten av laget kanske de är mer på rätt köl nu liksom. Men det gick ganska fort innan PP var branded as a flop.
Ja, men det är ju klassiskt. Det blir ju väldigt drastiskt. Och så, det på, ja, men som ni säger också, på ett sätt så kan man väl kanske kräva det av en spelare som kostar ja, men, knappa miljarden liksom. Men å andra sidan så i det långa loppet så är det, kan det ju behövas inkörningsperioder. Det är bara att kolla på Fabinho som tog väl ett halvår för honom att överhuvudtaget få någon form av ja, men, uppladdning, och sen kom han igång och blev en jättebra nyckelspelare i Liverpool när de vann Champions League. Och det, man ska inte ha för drastiska tankar kring spelare som kommer in bara för att de kostar mycket pengar. Och därför det, när man pratar om Bruno Fernandes till exempel efter hans debut, vi vet ju inte riktigt vart det här kommer landa förrän om ja, men ett halvår kanske. Då får man utvärdera det snarare. Men att bara gå in och försöka tro att spelare kan komma in och dominera direkt, det funkar ju inte riktigt så. Det, i vissa fall går det ju jättebra, men i andra fall så går det
typ
inte alls.
Mohamed Salah i Liverpool behöver ju inte jättemycket startsträcka.
Nej, verkligen inte.
Aguero i City, sådär. Det finns ju undantag.
Ja, sen får man nog säga på varifrån spelarna kommer. Om man kommer från ett Champions League-lag i en annan liga så kanske man ska ha högre krav än om de kommer från ja, men Lille eller Sporting Lissabon. Att det krävs lite mer inkörning när man kommer till Premier League som ju ja, av alla mått att döma är lite tuffare, går lite snabbare än alla andra ligor.
Men jag funderar lite grann på hur vi ska bedöma Arsenal den här säsongen, för att de kom till den här matchen med 4 oavgjorda mot Palace, Sheffield, Chelsea och Burnley. De har 13 stycken oavgjorda under säsongen. Det är flest i ligan tillsammans med Wolves som ligger på 12. Och nu är de bara 6 poäng bakom Spurs som har 5:e platsen. Och innan den här matchen så hade de 31 poäng precis som Newcastle som de mötte. Alltså, hur bra eller dåliga är egentligen Arsenal om man ska bedöma säsongen som helhet hittills?
Ganska dåliga. Alltså, sett ur Arsenals mått mätt så får man ju säga att det är inte ett bra Arsenal. Det börjar ju se bättre ut som vi har varit inne på hela tiden där, Teta, även om inte segrarna har kommit eller den fröjdiga anfallsfotbollen har kommit på det sättet som man kanske hade förväntat sig. Men det är ju samma sak där. Det krävs ju också någon form av inkörningsperiod. Arteta har ju varit länge i City, men han har ju inte haft första, han har inte stått vid rodet liksom, utan han, det är först nu han är på den här nivån. Det är klart att det behövs någon form av uppvärmning och så vidare.
Men han har gått ganska bra, han har bara en förlust i ligan och det var mot Chelsea innan nyår.
Ja, men också väldigt många oavgjorda.
Det är det han har. Det har inte
resultatmässigt har det inte gått bra för Arteta. Man förväntar sig att han ska vinna mot Palace och mot Burnley liksom. Men det har man inte gjort. Men det här visar ändå någon form av framsteg, att det finns någonting där som man ändå tycker att man har sett ganska mycket av under honom. Och Petter, när vi pratade här innan så sa ju du också det, att ja, det här är ju bra.
Ja, nej, men alltså så här, man kan ju säga det, vi väljer vinkeln och säger att de bara är 6 poäng från Tottenham, och det är ju sant, de är ju bara 7 poäng från en topp 4, men de är ju också bara 7 poäng från att liksom vara i bottenträsket neråt. Så att jag tror att Arteta säkert hade velat ha med lite mer arbetsro än så, rent poängmässigt. Samtidigt så de där, känslan är lite att några av de där oavgjorda hade ju varit förluster under Emery. Och lite är känslan att säsongen är ju vaskad för Arsenals del. Det kommer liksom inte bli. Jag tror i alla fall inte, även om det är 12 matcher som återstår för dem i ligan, så kommer de liksom inte blanda sig i någon Champions League-diskussion eller så. Och då är det nog bättre att som Arteta försöka sätta sitt grundspel, få de här spelarna med på det tåget. Och där håller jag med dig, Pontus, att nästan från första stund så var det i alla fall en känsla av att det finns en riktning, en idé och en tanke vad han vill med det här laget, vad han vill spela för typ av fotboll. När Emery så var det så här, ja, vi ska passa mycket precis vid eget straffområde, men sen har jag ingen annan idé.
Ja, exakt. Och det var ju, ja, men du var inne på det att han var, det är lite som Klopp liksom i början i Liverpool, att det var många, många oavgjorda, men man såg ändå någon form av tanke och idé. Och det tycker jag man gör under Arteta också. Och det börjar man nu få, till att börja med få bukt med försvaret som, ja, men nu är det för sig Burnley och Newcastle, men ändå ser ändå mer tryggt ut än det gjort tidigare. Och det är ju en bra, det är bra att börja någonstans. Och framförallt så är det bra att kunna städa av de här typen av lagen som till exempel United inte har lyckats göra. Solskjaer har inte lyckats komma på ett spel, en spelsystem eller en spelidé som faktiskt städar av The Dross. Och det är någonstans där är det ju väldigt bra att börja. För kan du göra det, ja, då kommer du kunna ha en större claim på topp 4 även om du förlorar toppmatcherna. För de är så pass få över en säsong. Så vinner du de andra matcherna, och då har du en bra claim till att, ja, men ta dig ännu högre upp. Så ja, nej, men det ser ändå, jag tycker ändå att det ser, finns framtidsutsikter i Arsenal. Sen har de ju en trupp som är ganska svag.
Exakt, nej, men det är ju lite om man ska ta liksom Liverpool-kopplingen då för 4 år sedan eller någonting. När det var mycket oavgjorda, när man saknade killerinstinkten till att alltså städa av The Dross liksom, eller bottenlagen. Alltså känslan är nu, de har spelat 26 matcher, 7 segrar, 3 färre än Burnley ska sägas. 13 oavgjorda och 6 förluster. Tar Arsenal liksom korrekta beslut, vilket de inte har varit jättebra på att göra de senaste åren, men tar de rätt beslut här så kan man ju gå lite Liverpool-vägen och förvandla sakta men säkert de här oavgjorda till vinster, och då ser det ju plötsligt väldigt lovande ut igen. Ja, det, ja. Det är lite ett vägskäl de står inför här, men med liksom 2, 3, 4 bra värvningar så kan det liksom tippa över till, en, till något riktigt bra.
Ja, och då är det ju upp till, hela, alltså, deras styrelse och ledningsgrupp att på något sätt hitta den vägen, för de har ju, även om Pepe nu helt plötsligt i en match ser bra ut, så har ju inte deras transferstrategi varit felfri direkt. Nej, det känns som att de har väldigt mycket att jobba på där och hitta en, ja, men en tanke och en linje i hela sin, ja, men det som, ja, men det som genomsyrar klubben i tanken om vart de vill med vilka spelare, och försöka hitta dem, hitta rätt spelare framförallt. Och det är ju den stora utmaningen. Sen kan ju Arteta göra hur bra han vill med laget efter de förutsättningarna han får av klubben. Men det krävs också att de någonstans, ja, omstrukturerar hela klubben för att nå en bra transferstrategi, för att hitta spelarna som faktiskt ska göra skillnad.
Ja, och vara så pass bra i våren så att de också gör sig attraktiva för spelare som vill komma dit.
Självklart.
Ja. Mm. Kommer Arsenal lyckas med det här? Kommer de göra en bra vår?
Ja, men jag tror ändå att det kommer att fortsätta på ett bättre spår. De kommer ju gå på plumpar såklart. Jag tror inte att de kommer att ha så, alltså de kommer inte gå rent såklart. Men jag tror absolut att det kommer se bättre ut än vad det har gjort. Och jag tror att de kommer lyckas hitta lösningar för att ta fler poäng än vad de har gjort. Så jag tror inte, alltså, även om det är 7 poäng ner till nedflyttning eller vad det nu är, så det blir mig
inte
oroa.
Inte riktigt, men bottenträsk får,
ja,
man botten,
ja.
Jag tror det är 10 poäng hela vägen till nedflyttning, ja. Men det är ju väldigt tajt där.
Ja, absolut. Och där, jag tror ändå att de kommer ju att åtminstone utmana om topp 5.
Man ska bli Sheffield först.
Ja, men jag tror att det finns ju kvaliteter att vara där uppe i, ja, kanske inte riktigt hela vägen fram till Chelsea och Spurs, men där bakom så kommer de nog trycka på. Sen tror jag inte att de kommer orka hela vägen fram, men jag tror ändå att det känns som att de är inne på rätt spår någonstans, och det talar ju för dem. När börjar det se bra ut, ja, men då får man någonstans lita på att det kommer att reda ut sig. Sen är de ju fortfarande en lång, lång väg från där de vill vara, såklart.
Vad tror du, Petter?
Nej, men jag är lite mer pessimistisk än Pontus. Alltså jag tror också, de har ju funnit en stabilitet, och det är nog väldigt skön grund att stå på. De har då inte förlorat på i alla fall 5 matcher, va? Någonting. Och bara att ha det i ryggen tror jag stärker dem. Men jag tror att den resultatraden vi har sett nu är ganska talande för vad de är. Jag tror inte ens att de kommer vara riktigt upp och nosa på Chelsea och Tottenham, utan att de får nöja sig med att slåss med Wolves och Everton om 7, 8 däromkring. Men det får man säga, långsiktigt kan det ändå vara mer än helt okej. Okay, för nu får Arteta hela den här våren till att sätta sin idé, utvärdera sitt spelarmaterial och sen en hel lång sommar att planera upp för och förbereda inför nästa säsong.
Avslutningsvis innan vi går in på City, den här frågan då. Vem kommer komma bäst i ligan, Arsenal eller United?
Arsenal.
Ja, jag måste säga Arsenal för jag vill inte att det ska vara United.
Tillräckligt bra själv. Manchester City som sagt, de har sparkats ut ur Champions League de kommande två säsongerna, inte den här säsongen ska sägas, eftersom att UEFA menar att City brutit mot reglerna för financial fair play. Och de får, utöver att portas från Champions League, böta 300 miljoner kronor. Petter, du som är mest intresserad av City av oss allihop, men skulle du kunna berätta lite mer, vad handlar det här om i detalj? Vad är det egentligen som har hänt?
Alltså, från början handlar det om ett brott mot financial fair play, som du säger. Sen har de då dessutom försvårat utredningar för UEFA genom att inte tillhandahålla all information och fifflat och sånt där. I korta drag, det är ju extremt komplicerat allt det här om man ska gå ner på riktigt, riktigt djup nivå. Men det handlar om dels Etihad sponsorpengarna som inte har, vad ska man säga, de har inte sagt exakt hur mycket pengar de har fått, utan de har fått mer än vad de har.
Ja, det har väl varit så att de har registrerat betalningar från Etihad och något mer bolag på typ 100 miljoner pund. Mm. Där man har kommit fram då till att det är Sheiken som har gått in med 80 miljoner av dem själv. Mm. Och att det inte har kommit från sponsor. De andra, det har inte kommit så mycket av sponsoravtalen. Och att det är det som är brottet då liksom.
Ja. Bland andra då brott att de har vägrat hjälpa till och undanhållit centrala uppgifter för UEFA i deras utredning och så vidare.
Men vi kommer ju prata om det här ur en journalistisk synvinkel ganska strax. Men bara kolla, vad säger den lite mer så här rättshavaristiska fanversionen av Petter Landén om det som har hänt?
Alltså, det är så svårt att veta vad man ska ta avstamp i det här. Den rättshaveristiska fanversionen av mig, alltså jag är lite så här att jag omfamnar kaoset. Jag tycker ju på något konstigt sätt att det här är kul.
Det är liksom någon form av lycka via plågor.
Jo, men alltså det är alltså framförallt om du liksom titta på folk som har följt Manchester City väldigt länge, alltså när de var ner, alltså kvalade för att hålla sig kvar i League One. De menar ju att det här är liksom det ultimata Manchester City. Det är ju att bygga upp ett av världens bästa fotbollslag för att sen pissa bort det. Och någonstans kan jag kan liksom relatera så mycket till det loserlaget som jag förälskade mig i, som slog United med 3-1 för att sen få torsk av Birmingham med 4-0 en vecka senare. Att det är fan lite kul att det är drag. Det är så sinnessjukt på något sätt.
Det är modus operandi.
Förlåt?
Det är modus operandi för City helt enkelt.
Ja, men alltså det har ju inte varit så de sista 10 åren. Alltså det har ju handlat om en klubb som har gjort extremt mycket. Det är svårt att säga det när de har fuskat om det är så. Att säga att de har gjort mycket rätt. Men i sättet att sköta en fotbollsklubb med att ha en intelligent sportslig ledning, skickliga tränare som värvar rätt och så vidare. Så där har de ju varit allt annat än ett losergäng. Men att det finns något i DNA som säger att det måste brinna till slut.
Men alltså, så här, det ska jag säga, vi släpper den rätt favoriska petten nu och går tillbaka. Men City har givetvis överklagat till idrottens skiljedomstol med det här. Så egentligen den stora frågan är så här, ja, det här har hänt och det här är nyheten, men kommer det verkligen att bli så här? Spelar City i Champions League nästa säsong eller gör de det inte?
Det svåra tror jag är att vilken ingångspunkt City har i förhandlingarna och i rättegången. Om de bara går med och accepterar det kommer de inte göra. och, eller om de börjar liksom, om de börjar kämpa emot och säga att nej, men det här stämmer inte, då kommer de förlora. Men om de istället börjar förhandla om financial fair play, att det är en, det funkar inte, för att till exempel så gör ju PSG har ju gjort samma sak, och det är ju snack om Real Madrid och Barcelona hela tiden. Skillnaden är ju bara att, ja, för PSG:s fall, de har ju liksom gått med på det, de har ju tagit, eller de har ju liksom sagt, ja, vi gjorde fel, och då har de fått mindre straff. Medan City har ju, som Petter var inne på, de har ju fifflat lite grann och sådär. Men om de lyckas få kass att, eller skiljedomstolen då, att ja, på något sätt ogiltigt förklara financial fair play, då kan de ju dels ändra hela fotbollsvärlden, för då skulle man helt plötsligt kunna köpa spelare igen för 200 miljoner kronor, eller ja, 200 miljoner pund, utan att det spelar roll. Då kan alla shaker och ägare gå in med hur mycket som helst igen.
Exakt.
För det de kan göra är ju att hävda att så här har fotbollen alltid funkat. Varför funkar, varför får inte vi göra så? Tidigare så har spelare kunnat kommit, har ägare gått in i klubbar och bara pumpat in pengar. Ja, men man kan kolla på United på 80-talet, Milan på 80-talet, Liverpool på 70-talet. Alla de här stora klubbarna har ju någon gång i tiden fått in väldigt stora summor pengar från ägare som sedan investerats i spelare.
Ja, för det där är väl det stora problemet med reglering. När en reglering kommer så gynnar det de som redan har kunnat göra sig rika.
Och det där någonstans så tror jag i alla fall att om de lyckas gå in med den inställningen att hävda att financial fair play inte är en rättvis grund att stå på, att det är inte någonting som vi ska, det ska inte vara något som bedömer fotbollen, då kan de nog vinna. Men om de går in och försöker hävda att de inte har fifflat, då kommer de förlora, för det har de ju bevisligen gjort.
Ja,
det går liksom
exakt.
Inte att, ja.
De vill skylla på Football League till och med också, såg jag. Att det är alltid deras fel från början.
Ja, men det är mycket gissningslek och sånt nu. Alltså det tycker jag man kan vara helt så här transparent med. Att, för det har dykt upp väldigt många som säger sig veta extremt mycket i det här fallet. Och de undrar jag vilka de människorna är och vad de har för källor. För att alltså, inte ens de mest liksom, initierade reportrarna har ju en knapp tiondel, skulle jag säga, av allting som för sig går och hur pengarna har gått och allting. Det här är en komplicerad fråga, och så här, jag håller med. Jag har hela tiden varit övertygad om att det har varit fall av ekonomisk doping och att de har brutit mot reglerna de själva skrivit under. Där har de ju satt sig en rävsax. Så enkelt är det. Jag vet att jag i något tidigare avsnitt av Kick and Rush sa också att på något sätt kan jag välkomna straffet, för att det är det enda sättet att genomgå någon slags katarsis, att rena sig från det, är att ta straffet och gå vidare. Men jag tror du är inne på helt rätt spår, Pontus. De kommer att attackera financial fair play utifrån ett slags är det liksom rätt för fotbollen, och säkert pröva det mot europeiska lagar om konkurrens och sånt där. Det är också jättekomplicerat. För det finns ju, vet man, ett missnöje bland vissa med financial fair play, och jag tror att det är mot den precis den angreppspunkten de kommer ta. Och det är intressant med det här också. Jag har sitt i liksom avstängda, man frågar bara, hur kommer det här att sluta? Saken är den att det här har ju knappt börjat på något sätt. Detta är ju liksom absoluta startskottet för någonting som skulle kunna pågå fruktansvärt länge med överklagans processer. Alltså blir de fortsatt fällda i KAS, kan de ju ta det vidare till en slags Europadomstol och få det prövat där. Och jag är ganska övertygad om, med tanke på de pengarna som Abu Dhabi-gänget har lagt ner i Manchester City med mål att skapa en klubb för sportswashing, en klubb som hela världen älskar. De kommer inte ge upp den här juridiska striden någonstans. Utan detta kan komma att pågå i flera år, tror jag, om du vill säga
verkligen. Ja, man ska inte glömma att det här är ju en rent politisk fråga.
Ja, absolut.
Alltså det här är ju, det har ju ingenting egentligen att göra med om City har gjort rätt eller fel, som det finns så många som har gjort rätt och fel. Utan det handlar ju bara om att PSG då med Qatar har gått in i UEFA med när Nasser sitter i styrelsen typ. Jag är inte helt insatt, men han är ju med i ledningen i alla fall. Om man är vice ordförande eller något sånt där. Och de har ju verkligen underkastat sig UEFA. Och det har ju liksom, och UEFA är ju egentligen de gamla klubbarna, de gamla pengarna som vi pratade om tidigare. Och de nya pengarna City då har valt att inte underkasta sig UEFA. Och UEFA, det här är då deras straff för att ni följer inte, ni vill inte spela vårat spel. Då får ni inte vara med i vårat spel överhuvudtaget. Nej. Typ.
Så länge de liksom bara får ekonomiska sanktioner så kan de alltid säga att vi är så pass rika så vi kan betala av det. Men det här är liksom UEFA:s sätt att säga, ja. nu menar vi allvar.
Ja, spela i våra, på vårt spelsätt, annars får ni inte vara med. För det här, det ni gör gynnar inte Real Madrid, Barcelona. Alltså, ish, nu är det hårdraget. Men det är liksom, det är ju någonstans, det är ju bara, det är ju rent politiskt det här. Det finns ju såklart rätt och fel, men ja, det är ju rent politiskt. Så, och där sitter ju inte skiljedomstolen, den idrottsliga skiljedomstolen sitter ju inte i en rävsax, de är inte politiska. Eller nej, ska exakt. Inte vara i alla fall. Så där kommer det ju att bli en jättediskussion. Så jag tror också att det här kan pågå jättelänge.
Och det är ju en enorm fråga för hela fotbollen. För det här kan ju skapa ett prejudikat som berättar var sporten tar väg. Alltså ja, det kan liksom sluta med lönetak eller helt fritt.
Ja men precis. Och om City vinner den här rättegången. Och det kommer fram att okej, men nu måste vi slopa financial play för... Det går inte att upprätthålla för du kan komma runt det. Det spelar ingen roll om du blir straffad. Du kan bara gå till skiljedomstolen så kommer de att fria dig i alla fall. Och det kan skapa, det tror jag kan vara en enorm bidrag till att det skapas en superliga. Alltså att vi får en europeisk superliga med de här gamla pengarna. Där de nya pengarna som inte underkastas i de gamla pengarna blir utestängda. Och det vill vi ju absolut inte. Så frågan är ju vart tar fotbollen vägen efter det här? För det blir ju en stor fråga om fotbollens framtid. Kanske den största sedan Bosman-domen kom.
Exakt, det är vår tids Bosman.
Ja, och även större än det. Det blir jättespännande att se vad som händer. Men som Petter säger så kan det nog ta flera år. Vilket ju inte skulle gynna City. För att man då kommer de inte spela Champions League nästa säsong. Och det skulle ju påverka så mycket på spelar och ledarfront. Det skulle få så många följder. Och ja, de vet också att om de
nästa säsong, alltså om de överklagar till CAS så blir väl domen alltså uppskjuten tills de har tagit ett beslut och sådana fall skjuter de på avstängningen ytterligare en säsong. Om jag har förstått det rätt. Vilket gör att City mest troligt, oavsett hur det går, att spela Champions League nästa säsong. I väntan på CAS-dom. För det, alltså CAS ska ju sätta sig in i ärendet och det brukar ta typ ett halvår i alla fall.
Ja, det tar ju hur lång tid som helst. Jag kan ha förstått fel. Men
alldeles oavsett så sätter du dem alltså ännu mer långsiktigt då. Alltså City är ju samma situation överklagan till trots. Alltså vilken spelare vill skriva på för City den här sommaren? Även om det är Champions League nästa säsong, när man inte vet vad som händer. Så att situationen för City är densamma även om de spelar CL nästa säsong, skulle jag säga.
Men om man säger att financial fair play kommer för att ta till ett problem av att pengar pumpades in och det blev en stor förlust som man liksom bara kunde strunta i och skjuta in ännu mer pengar bland de nyrika framförallt. Var det helt fel väg att gå redan från början att försöka skapa det här?
Alltså så här, personligen så som fotbollen har gått och som Pontus var inne på, vi rör oss närmare den här superligan. Liksom. Mm. Det är ju en trött kanske åsikt att ha, men fan vad man inte liksom gillar egentligen liksom industrin fotboll. Jag älskar sporten fotboll, jag älskar Premier League för att jag tycker att fotbollen där är den mest underhållande och bästa. Och det är såklart ett resultat av att ha pumpat in pengar. Jag är liksom inte så naiv och dum att jag inte fattar det. Men någonstans kan jag liksom sakna, jag känner ju det liksom att jag är ju en av dem som också vill att Phil Foden ska få spela mer för att det är ju liksom en lokal kille som har en anknytning till Manchester City. Att Manchester City idag i något slags globalt perspektiv ses som liksom den här Abu Dhabi-klubben, det är inte konstigt, det är en naturlig följd av allting som har hänt, men Manchester City har ju en stark förankring alltjämt i staden Manchester. Och det är ju bara att titta på en sån som Trent Alexander-Arnold i Liverpool, vad det faktiskt betyder med liksom en lokal kille som kommer fram och blir en superstjärna. Mm. Och med hårdare finansiella kontroller så skulle ju klubbarna tvingas satsa på en slags egen talangproduktion mer. Och det tycker jag personligen är charmigare i grund. Så att jag, financial fair play i grund tycker jag nog är en ganska god idé, alltså själva, vad ska man säga, rent på ett idémässigt plan. Jag är för dåligt insatt i exakt hur FFP funkar för att uttala mig tillräckligt bra om det.
Ja, alltså frågan är sen också hur City ställer sig till det här i längden. eftersom de förmodligen vet att om de går vinnande ur den här striden så kommer det skynda på en superliga där de då riskerar att inte få bli inbjudna om det är en UEFA-liga. Och då är frågan, ja, vad händer nu? Om, det är, för om de då inte är med i den, ja, då är ju hela satsningen förgäves i framtiden, för det kommer ju vara det enda som sänds på TV. Och ja, mitt intresse för fotbollen kommer ju dö ut såklart. Men det kommer ju vara det som TV-kanalerna sänder. Och det är ju det vill ju absolut inte City. De vill ju vara med i de stora turneringarna. De vill ju vara med i spela Champions League-finaler och utmana ja, de största klubbarna för att sändas på bästa sändningstid i Kina och Japan och Nigeria såklart. Och vart nu framtida TV-pengarna finns. Så att de går vinnande det här kan ju få en negativ konsekvens för dem också. Det är ju väldigt stora, det är väldigt stora skiftningar som man får, alltså det kan gå hur som helst det här. Men en sak som är säker är att det kommer ju att påverka fotbollen stort. Vinner UEFA det här och City förlorar, ja, då dels så kommer frågan ställas varför blev inte PSG straffade? Och dels så kommer det kommer ju göra så att gamla pengar alltid kommer vara gamla pengar. Vi kommer inte kunna få in några nya klubbar som tar det där klivet. Det kommer vara, eller åtminstone kommer det vara supersvårt för dem. För du får inte spendera mer än vad du tjänar, dina intäkter. Ja, du får inte, hur lätt är det då att förbättra ett lag och en klubb om du inte kan utnyttja liksom, ja, externa finansiärer? Alltså det är ju, ja, det är väldigt svårt och det är en fråga som kommer att, det kommer, vi kommer prata om den här frågan fortfarande om 20 år.
Men det finns ju också
kick and future.
Ja, Petter, du kan fortsätta.
Ja, nej, men bara jättekort. Pontus har helt rätt. Alltså, frågan är så himla stor. Jag tror, alltså, det är klart att man riktar fokus mot City nu eftersom det är de som är avstängda. Men som vi var inne på innan, frågan är så enormt mycket större. Och jag tror att vi kanske inte får ett slutgiltigt svar på vad det här tar vägen för en som 8-10 år. Alltså för att sådana här överklagande processer och liknande tar så fruktansvärt lång tid. Och eftersom det är så enorma pengar och flera olika intressen inblandade så kommer det här alltså tröskas.
Men en grej som jag funderar på är den europeiska marknaden är stort. Om man kollar, det är en väldigt stor skillnad på ligorna och länderna. Att i Premier League är den dyraste ligan som drar in överlägset mest pengar på tv-avtal som också sipprar ner till klubbarna. Så det blir också, det är ju redan en skevhet i hur mycket ekonomi en klubb kan ha beroende på vilket land man är eller vilken liga man spelar i. Så att det känns som att det är väldigt, väldigt svårreglerat om man ska göra det på EU-nivå eller europeisk nivå om man nu ska prata efter Brexit.
Ja, det är bara att hålla med. Det är jättekomplicerat. Vi är ju främst en podd om engelsk fotboll, lite mindre om europeisk ekonomi.
Hur menar du då?
Jag menar att jag är totalt analfabet när det kommer till det.
Ja, men vi har ju podden Kick and Revenue som ni kan lyssna på efter den här, där vi går igenom EUs intäkter och omsättning.
Vår utrikespolitiska expert Mats Larsson kommer stå med och berätta och förklara hur allting funkar. Kanske, som sagt, vi utlovar saker som inte händer. Många säger nu att City har sig själva att skylla. Var det här Ikaros för deras del? Att de verkligen har försökt flyga så nära solen som möjligt? Och
alltså, ja, på ett sätt ja, de skrev ju under på de här reglerna. Så att nu sitter de ju i en situation där de har gått med på att följa regler och inte följt dem. Så att ja, alltså de visste ju om vad de skrev under. Det förutsätter jag med tanke på det här beryktade mejlet att de skulle hellre lägga 300 miljoner på de bästa advokaterna än att gå med på UEFAs krav. Så är jag ganska säker på att de hade advokater som visste vad de gick med på, så att säga. För mig råder det liksom inga egentliga tvivel om de har fuskat sett i ekonomisk doping. Ja, det har de. Frågan som kommer att utspelas nu med överklagan och sånt är ju, som vi varit inne på, en större, mer politisk fråga, tror jag.
Ja, frågan är
europeisk.
Frågan är om de har liksom, om de har som Ikaros liksom trott för mycket om sig själva, eller om det här är en strategi som de har valt att ta, att de har valt att gå hårt mot hårt för de vet att vi har starka case för att vinna det här. Och då är det ju då kan det vara en ganska, ja, men på ett sätt smart väg att gå, för att det öppnar upp för att man faktiskt kan spendera mer pengar och ta sig upp i, ja, men i klubbhierarkier genom det. Men sen har du också den aspekten att de kanske blir uteslutna ur en Super League som skulle vara ödestiger för dem. Mm. Men ja, det kan ju vara så att det är en medveten strategi för att, ja, men för att helt enkelt se till att man får pumpa in pengar i klubbar.
Mm. Men om vi drar det här riktigt långt, snarare då liksom åt vad som skulle kunna hända, så säger vi då att Manchester City, de får inte spela Champions League på 2 år. Vilka stjärnor vill stanna kvar? Vem kommer vilja gå dit? Är det här, ser vi då dödsstöten för Manchester City så som inkarnationen ser ut just nu i alla fall?
Jag skulle säga att ja, inkarnationen, alltså City står ju vid ett intressant vägskäl när du tittar kontraktslängder och sånt där också. Pep sitter på ett utgående, Leroy Sané på ett utgående. Jag tror att De Bruyne och Sterling har till 23. Och eftersom överklagan kommer mest troligt göra att de spelar Champions League även nästa säsong, så kommer det bli typ helt omöjligt att förlänga med de stjärnor som är till de löner de har idag. De kommer mest troligt behöva sälja av en, två eller flera för att få ordning på lönebudgeten, för att intäkter ska matcha utgifter.
Ja, de får väl ungefär 100 miljoner pund om året via Champions League-spel.
Exakt. Och så att, och sen, det, då, klart de kommer kunna värva spelare i någon mån. Alltså så här, det är lätt att glömma, men City var ju liksom inte, det är klart det är en liten spelare om du jämför med de gamla pengarna, United, Liverpool och så vidare. Men det är inte, så de är inte Shrewsbury, med all respekt till dem. Det finns ju ändå liksom en tradition och historia i City som gör att klubben kommer inte tillintet göras. Det kommer inte liksom sluta finnas någon rekrytering eller någon slags fundament att stå på. Det finns ju en stor och trogen fanskara som fanns där långt innan Abu Dhabi-pengarna. Men så som projektet, om man ska kalla det, ser ut idag, tror jag inte överlever den här sortens uteslutning av Champions League.
Nej, det, jag tror att det blir jättesvårt för dem att att komma tillbaka till den nivån. För skulle de vara utan Champions League, ja, dels så rent ekonomiskt så är det jättesvårt att hålla i den lönebudgeten och, som de har nu. För dels så skulle det skulle vara otroligt att deras sponsorer skulle betala lika mycket pengar. Det kanske de kommer göra, men det skulle vara svårt att förklara det för UEFA om, det inte, om man inte exponeras på den högsta, på den största scenen. Och allt med vad Champions League-pengar innebär att de skulle behöva dra ner på omsättningen eller dra ner på utgifterna. Och det också innebär att de skulle behöva låta bli att köpa spelare till exempel, som för att föryngra truppen, samtidigt som jag har väldigt svårt att se att många av spelarna vill bara spela Premier League i 2 säsonger, att de är okej med det, och även Pep Guardiola, och där ser vem skulle ersätta honom. Sen har de ju en väldigt bra grund att stå på. De har en fantastisk akademi till exempel. Men det kanske skulle ta några år för dem att komma tillbaka på fötter.
Ja, det tveklöst. Men det är det jag menar. Det är, mycket av diskussionen nu handlar ju om typ om att de ska tvångsdegraderas till League 2. Att klubben kommer att liksom gå upp i rök. Det kommer den inte att göra.
Nej, absolut inte.
Men om straffet står kvar så kommer ju City se väldigt annorlunda ut. Men det kommer fortfarande, jag är ganska övertygad om, vara en Premier League-klubb. För precis som du säger, Pontus, alltså sedan Abu Dhabi-gänget klev in så har det ju inte bara investerats i nya spelare och tränare, utan träningsanläggning i världsklass och en akademi som är topp 5 i världen, topp 10 i alla fall.
Hela apparaten runt klubben är ju väldigt välmående, så det ska de kommer fortfarande vara en toppklubb i Premier League. Det tvivlar jag inte på, absolut inte.
Men nu måste vi innan, för jag vet att du har botten, Pontus, ska jag ställa den här frågan rent känslomässigt. Nu får du vara liksom supporter, Ponta, för du har varit väldigt vettig än så länge, jag känner knappt igen dig.
Väldigt sakligt avsnitt detta.
Jag vill veta, vad fan känner du egentligen om oss ljusblå fuskare?
Nej, det här har inte ändrat någonting överhuvudtaget. Alltså, man kan ju se det på många sätt och vis. De negativa känslorna jag har kring City, men bortsett från att det är rivaler, så skulle jag säga, det negativa vi har är ju liksom ägandesituationen, att det är massmördare som äger klubben och använder den för att tvätta den eller tvätta sitt namn, sitt varumärke. Mm. Det är ju det negativa, att det är så här har det alltid sett ut. Alla klubbarna har gjort så här. Det är bara det att de har gjort det med gamla pengar, och det är mycket finare, och det tycker UEFA mycket mer om, för att det är de gamla pengarna som styr UEFA. Alltså det här är inget konstigt, det här är ingenting nytt fenomen att man pumpar in pengar i en klubb. Det alltså fuskare hit och dit, det är ju ingenting som, jag skulle inte lägga någon värdering vid det. Vi kallar inte Chelsea fuskare när de pumpade in, när Abramovich kom med en massa pengar. Vi kallar inte United Liverpool det, eller de andra klubbarna kallar vi inte fuskare för att de fick in externa finansiärer. Så har det alltid varit. Alltså, går liksom inte att, den vägen tycker jag är lite...
Så du säger att Liverpool är lika dåliga som City, eller kanske till och med värre, om jag tolkar det rätt här?
Ja. Ja, nej, men alltså, på det här sättet så är det ju så, jag tycker det finns inte en enda framgångsrik klubb som kan stå med huvudet högt i den här frågan. Alltså, det är ju så, pengarna snackar ju i fotbollen, och de som har mycket pengar vinner ju mycket mer. Det är ju så det är och alltid har varit i princip. Så nej, det är klart att det här har ju, i Financial Fair Play ögon så är det ju fusk, men det är ju någonting som pågått under alla år, och alla klubbar har ju liksom fuskat då, inom citationstecken, i viss mån. Så nej, jag är inte, det här ändrar inte min syn på City det minsta.
Nej, det vill det säga lite, jag måste säga det är lite huvudet på spiken, Pontus, med att det är framförallt vilka det är som pumpar in pengar som är det äckliga, snarare än att det pumpas in pengar.
Ja, exakt.
Men man kan säga att alla är lika goda kolsupare. Så nu tänkte jag att vi skulle avsluta med att försöka förklara, vad kommer det uttrycket ifrån? Vad betyder kolsupare? Är det någon som vet?
Jag vet inte, men jag tror att det kommer från alla fans på Premier League-arenor som sjunger om att Steven Gerrard ramlar när han nu kommer att vinna sin första Premier League-titel, när City bra med poäng från säsongen 2013-2014.
Ah,
ja, intressant. Var så god, säger jag. Ta ni den. Jag tycker bara det skulle vara härligt att det tar bort det liksom historiska som Liverpool gör den här säsongen. Alltså, just det, ni fick ju en medalj på posten också.
Ja, den rör mig faktiskt inte så mycket. det är ingenting jag kommer fira att det blir så. Men,
tro oss, Pontus kommer att fira.
Jag tror jag kommer gråta för hur dåligt jag mådde där mot Crystal Palace när det blir 3-3 i 90:e minuten och titeln är borta. Så den titeln ger mig inte så mycket om det skulle bli så.
Men det har sagt, som sagt, Chelsea, Manchester United ikväll. Sen är det äntligen full omgång till helgen igen. Efter alla uppehåll och den här Kiara-stormen, vad fan det nu heter.
Just det.
Dennis nu också, va?
Är det en ny storm?
Ja.
Nej, väl, det är i och för sig den som bara är över Sverige. Men den heter ju Dennis som korvar. Aha. Eller The Menace.
Men det var väl ganska... Jag tror att det var ju ganska bra i Storbritannien också.
Ja, möjligt.
Ja.
Stormar vi minns. Men där säger vi tack för den här veckan. Eller för tack för idag, säger vi. Mm. Liten cliffhanger återigen, för att det eventuellt kanske dyker upp någonting imorgon.
Det gör det nog.
Ha det fint uppe i Åre då, Petter.
Ja, tack så hemskt mycket. Jag ska köra nu.
Ja, fint. Hej då.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.